Det är avsnitt 151 med Ronden Podcast. Jag heter Christian Unge. Välkomna ska ni vara. Vi kör laget runt. Hej.
Hej, jag heter Rebecka Wadstedt.
Och Andreas Bladis heter jag.
Och Totte Stubb heter jag.
Och vi har en femte gäst här vid micken. Berätta.
Yes, Mark Frick heter jag och jag är ganska nybliven specialist inom obstetrik och gynekologi, alltså förlossningssjukvård och gynekologi. Karolinska i Huddinge.
Välkommen Mark.
Woo!
Super, jättekul. Och det är lite tekniska så här utmaningar eftersom vi är fem personer på fyra mickar och det är fyra manliga röster här. Vi får försöka vara tydliga.
Jag vill på förhand be om ursäkt och alla deras vägnar. Ja, men... för min är den enda rösten jag kommer kunna urskilja. Mm. Tjejens röst. Mm.
Faktiskt lite så. Mm. Hörrni, ja, men det här är ett extrainsatt avsnitt och vi kallar det lojalitet. Vi brukar inte sätta en rubrik på våra avsnitt i förväg, men det här är ett specialavsnitt. Lika bra att säga det liksom från början. Och det är helt med tanke på det som har hänt senaste veckorna med Karin Pettersson, obstetriker gynekolog i Stockholm på Huddinge, och där jobbar du. Och vi ska dra liksom henne, du ska få berätta lite vad som har hänt för de lyssnarna som inte har hört och läst. Men utifrån det som har hänt och hennes fall så tyckte jag men nu är det läge att prata om, ta det mer upp till liksom en principdiskussion om lojalitet, ledarskap, vad är det för kultur vi vill ha inom sjukvården, var har vi hamnat och vart vill vi i framtiden. Så att, och det finns personliga historier här som jag till exempel ska berätta om.
Spännande.
Cliffhanger. Mm. Och det här avsnittet kan nog bli ganska långt. Vi får se om vi delar upp det i två. Ska vi börja med lite så här disclaimer också, bara att det här är Ronden Podcast för er som inte har lyssnat förut. Det är en helt privat, fristående podd i vår, av oss fyra här, läkare. Jag är förvisso ansvarig utgivare, men om någon vill liksom frågasätta något så får ni gärna höra av er till mejlen, och det är vi fyra som står för den här liksom.
Man kan väl lägga till också att vi får inte spons ifrån något företag. Vi har våra patrons, privatpersoner, ja. Som själva väljer att betala.
Bra, Andreas.
Och vi själva får inte någon ersättning, utan vi gör det här för att vi tycker det är kul.
Ja.
Förlåt, får man kalla oss för oberoende media? Är det?
Får man väl nästan göra.
Mm. Ja. Men jag tycker vi börjar bara den här änden. Liksom. Vad kände vi själva för farhågor nu när vi sätter oss här just den här torsdagskvällen? Vi brukar inte vara så nervösa.
Inför idag. Liksom.
Inför idag. Vi brukar inte vara så nervösa. Vi sätter oss och så poddar vi och så har vi olika ämnen. Och det kan vara högt och lågt som det brukar vara. Vad känner du, Rebecka?
Att det vore tråkigt för mig som snart blir läggad om jag gjorde mig oanställningsbar.
Just det.
Det skulle ju vara tråkigt. Mm. Jag tror inte att jag är i stor fara för det. Men absolut är det någonting som jag behöver förhålla mig till.
Du har i bakhuvudet ändå att så här, shit, jag ska söka jobb,
ja,
i Stockholm.
Jo, men absolut, det har jag ju ändå.
Mm. Det är väl klart att komma in och prata om vilken arbetsplatskultur man har på sin arbetsplats. Kan jag prata om det så här? Det har jag liksom aldrig, det har ju inte slagit mig innan att jag skulle göra. Så
nej.
Att det, alltså, ja, det är klart att det känns lite i magen när man sitter där.
Mm. Ja, men och du mådde, Max, som är ute och poddar med oss. Det är första gången kanske du är med en podd, bara den grejen.
Mm.
Andreas, du är ju chefsläkare och professor och
Topp dog
i det här gänget.
Hög höjd,
precis. Nej, men jag känner mig ganska trygg i den svenska yttrandefriheten. Det lät ganska pompöst.
Ja. Jag är ju rätt pompös.
Ja, jag är ju rätt pompös, så att det passar. Nej, men jag ska säga att det är lite lättare för mig än för Mark. För att jag kommer ju prata, tror jag, mest liksom om principiella ståndpunkter, liksom vad jag tycker är rätt och fel och sådär. Jag kommer inte outa, jag ser inte någon större risk för mig personligen att jag har något behov av att outa min egen arbetsplats. Men jag kan bara säga att tidigare i min karriär så har jag inte varit så rädd för det, och jag tror inte att jag har personligen betalt något pris för att jag har gått ut i vissa intervjuer och haft ståndpunkter.
Nej. Inte ens när du klantade till i Aktuellt eller vad det var, en rapport.
Nej, det var ju de som gillade att fälla för mig. Men jag tyckte att jag hanterade det ganska bra. Så att, nej.
Tatte, du då?
Ja, men jag är nog kanske i vanlig ordning lite orolig för att jag tänker om man inte är tillräckligt påläst liksom, på ämnet. Mm. Och faktum är ju också att så här, vi har ju inte all information. Vi har liksom bara tillgång till uppgifter från Dagens Nyheter.
Nu pratar om Karin Pettersson-fallet.
Liksom. Ja, men exakt. Och det är det som är liksom, vad ska man säga, utgångspunkten på något sätt för det här. Mm. Och det är ju alltid lite klurigt när man, liksom, när man inte vet vad som ligger bakom liksom utredningen. Man vet inte vad den har visat. Man vet ingenting. Liksom. Så det, och då blir det alltid så här, hur stora växlar kan man ens dra på det här? Det tycker jag är lite ångestladdat. Men det kan, den balansen kan man nog
hålla. Jag tycker det var en bra disclaimer. Vi har lite olika farhågor, förutom Andreas då.
Du då, Christian?
Jag är lite... Jag tror att jag är lite av en Karin Pettersson-typ på mina arbetsplatser. Vi kan komma till det. Någon som tar ton och berättar vad man tycker och är lite obekväm. Och det var nog en av orsakerna till varför jag bytte, eller fick byta från Karolinska till Danderyd. Det återkommer till. Och jag tror att jag fortfarande är lite en sån liksom, typ på mitt nuvarande jobb. Vilket gör att liksom sitta och prata om det här nu, då kommer jag att fundera på är det någon chef som hör, vad kan det få för konsekvenser på något? Okay. Ja.
För min roll här är ju lite grann att berätta anekdoter. Ja. För många år sedan så träffade jag en svensk diplomat som hade haft mycket med kungen att göra, och då frågade jag så här, är det verkligen sant att kungen är så korkad som alla säger? Och då så sa den här diplomaten, ja, det är ju skillnad på att dela ut Nobelpris och ta emot Nobelpris. Och med det uttalandet så sa den här diplomaten allt, och han sa ändå ingenting. Och vad jag vill komma med den lilla anekdoten, det är att jag sa alltid till mina barn när de var små att man får säga vad man vill till vem man vill, men inte hur som helst. Nej. Så att om man nu ska vara den här lite jobbiga medarbetaren liksom, som klagar eller lägger fram sanningar och sådär, då får man vara det. Och jag tror att det finns en ganska hög tolerans för det i Sverige, men det handlar om huret liksom, och det tycker jag vi skulle kunna prata lite grann om, liksom, för det är viktigt.
Håll på den, sug på den till vi kommer tillbaks till
exempel min historia. Kan vi analysera ditt hur på ett bra sätt?
Ja, men exakt, jag kanske är en jobbig typ. Och
det
med rätta
kommer,
liksom.
Det är det vi kommer få ta reda på.
Men en bra segway då till Karin Pettersson. Ska vi köra där?
Ja, men precis.
Och, en liten backstory.
Ja, en liten backstory. Jag menar, jag ska vara tydlig med, jag är ju inte utsedd som Karin Petterssons försvarare på något sätt. Nej. Hon har ju liksom ingenstans bett med det. Jag är hennes kollega. Jag är ju rätt junior i förhållande till henne. Stora delar, jag är ju ganska nybliven specialist. Stora delar så var ju jag ST-läkare, och så var hon chefen då inom förlossningssjukvården. Men man kan säga översiktligt vad som hänt är att hon var sektionschef då för förlossningssjukvården, läkarchef där. Vart det väldigt många år, och ganska nyligen så blev hon då plötsligt avstängd, och sen så gjordes det en utredning, till stor del en granskning av hennes mejlkorg, och så resulterade den i ett avsked. Och det, i avskedet hänvisades då till grav illojalitet, och vad man menar med det var att kontentan är väl att man tyckte att hon inte hade skött sitt jobb och gjort för mycket bisysslor. Då hänvisades till en utredning som visar att hon har haft mycket olika typer av bisysslor, och till viss del har hon skött dessa kontorstider, alltså mellan 08-16, icke-röda vardagar. Så det var liksom det som beskrevs. Och att det har väckt så här mycket uppror nu ändå är väl... Ja, det är klart att det spelar roll att hon är vem hon är. Hon är en person som är väldigt uppskattad och respekterad för dels hennes persona, men framförallt för vad hon har gjort, både för vår klinik och för liksom förlossningssjukvården i Sverige. Men jag tror det är viktigt att egentligen handlar det inte om att man är upprörd av något relativt skäl att någon som är så framstående kan bli hanterad på det här sättet, utan det är egentligen upprörande vem som helst. Men för det handlar om är att man känner att hon har blivit bedömd utan någon slags hänsyn till syfte. Vad ligger bakom varför man inte optimalt har följt uppsatta regler i vissa hänseenden. Och vad är det för sammanhang? Vad är det faktiskt de här bisysslorna? Man bara säger bisysslor, vad är det för bisysslor? Är det liksom...
engagemanget i kyrkan?
Ja, ja precis. Om man tänker, ja, det är,
eller är det forskning? Alltså, men det måste ju vara rätt olika saker man menar då.
Ja, men det har väl dels varit engagemang i civilsamhället i form av kyrkan och det som beskrivs som kyrkans vårdbolag, alltså ett vårdhem som den här församlingen driver. Då. Men huvudsakligen är det ju andra saker som egentligen är sånt som vår sjukvård är beroende av att våra ledande experter har en jättenätverk och gör massa olika saker. Engagerar sig i specialistföreningar, forskning, allt vad det nu var. Saker går ju liksom in i ett annat. Och det är ju liksom sammanhanget, det har man egentligen inte i sig klagat på. Men man tycker inte att det är optimalt rapporterat. Men i slutändan så känns det här ju som någonting som är, ja men det är orättvist. Och sen så är det godtyckligt också. Det blir ju godtyckligt eftersom det är nog jättemånga som skulle åka dit. Om de här reglerna appliceras.
Ja, du menar att det här så att säga, problemet, eller om man ska säga, det finns på många ställen. Men om man så att säga håller sig lite i skinnet så glider man under radarn.
Eller? Ja, jag tänker att det är ju jättemånga av våra ledande experter som har en väldig massa andra saker man sysslar med. Och det måste de syssla med. Det behöver ju för att liksom driva våran sjukvård.
För att hålla sig som en ledande expert.
Ja, de behöver göra det. Och sådana som jag, gröngölingar, vi behöver ju ha de här människorna som engagerar sig, bygger våra kunskapsstöd, håller sina föreläsningar, allt det där. Det är ju liksom, det är ju helt beroende av. Så att då ser vi en process som ju är både godtycklig och den är orättvis. Och ja, det blir ett väldigt uppror för att hon är den hon är. Och det är ju lite sorgligt att, är det det som ska krävas för att sånt här ska uppmärksammas?
Vilken information fick ni liksom, när det här hände, och vilken information har ni fått om vad utredningen visade?
Ja, liksom? Men utredningen är offentlig. Du sa att det finns ett dokument som är tillgängligt.
Ja, men precis. Det blir ett offentlig handling eftersom det är gjord av en extern juristbyrå. Så därför är det offentlig handling. Men i övrigt så kan inte ledningen säga så mycket eftersom det är ett enskilt personalärende. Och det tycker jag, det kan man ju förstås respektera. Det är klart att ledningen i övrigt inte ska, kanske både till medarbetare och utåt, säga saker om någons personalärende.
Nej, det låter ju hemskt rimligt.
Det är ju helt rimligt liksom. Men nu har ändå den här utredningen som sägs ligga till grund för beslutet blivit offentlig. Så därför har man ju fått en helt annan kännedom. För det som ändå är lite sorgligt att man, det känns inte helt otänkbart att ganska mycket liknande saker kanske kan ha skett tidigare. Och då, jag menar, ofta blir det så om man kommer under luppen så här, utsatt för en sån här process. Så jag menar, många tror jag tänker att nej, men nu skiter jag i det här. Nu man säger upp sig så börjar man någon annanstans förstås. Det är få som tar det till vägs ända. Att man står emot och till slut tvingas man avskeda en och så blir det tvisteförhandling med facket och allt vad det är. Det tror jag är undantaget. De flesta försvinner väl bara. Och så vet man aldrig riktigt vad är det som ligger bakom egentligen. Så kan det bara spekuleras kring det.
Nya utmaningar.
Mm. Ja. Mm.
Men du sa att det var någon slags ändå slutlig liksom, dom där man kallar för det. Att hon kallades för illojal.
Mm.
Illojal mot sjukhuset i stort.
Ja. Alltså, så förstod jag det. Mm. Att man menar illojalitet mot arbetsgivaren.
Arbetsgivaren.
Ja. Inte, man hänvisar inte till ens patientarbete.
Men, och det är de fel som då beropades var att hon hade använt sin jobbmail för att skicka privata mejl eller mejl till sina bisysslor
som inte hade med det dagliga
arbetet. Och att hon har haft för många bisysslor som hon inte har kunnat vadå, utföra sitt arbete adekvat.
Ja, men så tolkar jag. Och det som blir liksom slående som fattas i det här är liksom, jag menar, hur bedömer man egentligen om någon utför sitt arbete?
Mm.
Är det genom exakt hur många mejl som skickas då vardagar i en typisk sjukvård som liksom inte bara pågår 08-16? Det har ju tyvärr, trots hur mycket vi gått framåt och all forskning, så går det inte få kvinnor att bara föda barn mellan 08-16 vardagar. Liksom, utan det är ju verkligen en sjukvård som pågår hela tiden.
Mm.
Jag menar, hur får man reda på om någon verkligen sköter sitt jobb? Ska inte det vara genom att prata med personens medarbetare, de chefer som stått över henne? Mm. Det är ju liksom, verkar inte riktigt ha spelat in, utan det är exakt hur många mejl vid vissa tidpunkter. Som... Mm.
Men jag bara läst det som finns i media tillgår DN och andra tidningar att det har varit den här liksom granskningen och det kostade massa pengar för en konsultbyrå. Och de har gått igenom tusentals mejl och allt det där. Men du sa att de måste väl ändå ha pratat med medarbetare. De kan inte bara gått på det här. Det finns ju en gedigen utredning.
Ja. Nej, men det är klart. Jag, det törs ju inte jag uttala, men det är inte så att jag vet allting som gjorts. Det ska jag inte hävda.
Och det är bara så, precis. Och nu skulle vi försöka ta det här mer till liksom, principer. Men att, jo, för det var en viktig grej där. Jag tror de som inte kanske hört om det här fallet och som sitter nu och försöker förstå vad som har hänt undrar ju då, men vad ligger bakom egentligen?
Mm.
Det är liksom en fråga som du har antytt. Den kan vi återkomma till. Och det andra är, du sa att lite utan förvarning, alltså har det inte skett någon dialog med henne om just de fel som hon då anses ha begått?
Ja, men jag törs ju inte
kommunikationen,
liksom,
så att säga.
Ja, jag törs ju inte säga, men jag kan inte företräda Karin, nej, jag kan inte säga exakt vad hon har hört. Liksom.
Nej, men förlåt, det var ju inte en fråga till dig, men det, tror jag, det sitter jag nog och tänker på i alla fall, så att säga, är det... Liksom, har hon fått en varning? Har hon kunnat fått en varning och ändra beteende? Mm. Ja, men när man gör någonting felaktigt, då är väl det standard att, så att säga, om det inte är så gravt så att det är liksom, polisärende. Men om man gör någonting fel, högt eller lågt på jobbet, så utgår man väl från att ens närmaste chef tar ett samtal.
Mm.
Om det är korridor eller inne på rum eller liksom på något sätt. Och säga, men du har gjort det här, felen anser vi. Hur ska vi gå vidare med det?
Mm.
Kan du ändra på det?
Får jag ställa en fråga till Andreas?
Ja, sure.
Känner du... Du har ju många järn i elden, eller hur va?
Mm.
Och många olika uppdrag inom olika liksom, fält eller organisationer, eller vad man ska säga.
Mm.
Kan du känna igen det här att de här rollerna liksom glider ihop lite?
Absolut.
Ja, så att, ja men jag vill inte sätta dig i skiten.
Nej, men det gör du inte. Det är ingen fara. Jag är liksom helt öppen med mina olika uppdrag och... Det är ju lite speciellt när man jobbar på ett universitetssjukhus. Särskilt om man har en akademisk tjänst. Men jag skulle säga att det största allmänhet om man jobbar på ett universitetssjukhus som läkare. Då har man ju den tredje uppgiften. Det handlar om att förmedla kunskap till allmänheten. Och det gör man via dagstidningar, via föreläsningar, genom...
samarbeten.
Ja, men precis. Så det är liksom en fundamental del av arbetet som läkare på ett universitetssjukhus, den här förmedlandet av sina expertkunskaper. Mm, mm, det är ingenting som bara ska stanna i en liten krets.
Och då klickar du såklart i bisyssla i Roma?
Ja, nej, inte för liksom enskilda uppdrag.
Nej.
Men för större uppdrag, som särskilt avlönade uppdrag, ska man ju rapportera. Men om jag håller en föreläsning för Läkarförbundet som jag ska göra nästa vecka, liksom, då rapporterar ju inte jag det. Sen är det ju också en förtroendegrej.
Just det.
Att,
tillit.
Det är en förtroendegrej, en tillitsgrej. Det ena. Och det andra är om du gör ditt jobb.
Så länge man sköter
det. Så länge du gör det, så ser jag själv på mina medarbetare. Mm. Om de gör sitt jobb, då har väl jag inte något som helst behov av att hålla på minut, liksom, följa dem minut för minut. Det är helt ointressant. Jag har viktigare saker att göra.
Mm.
Så det tycker jag också är en viktig
aspekt. Nej, men precis. Jag menar, arbetsgivare måste ju säga så här, men du är kirurg, Karin Pettersson, kirurg, du är kirurg, Mark. Och vi är inte kirurger, men vi har andra liksom, uppgifter som anses...
Vi har andra förmågor.
som vi ska utföra liksom, i vårt vardag. Och där finns det liksom, någon slags minimikrav.
Mm.
Var på, för i vårt fall, var på avdelningen, ronda, var närvarande, inte komma för sent, inte gå för tidigt och allt det där. Och i ett fall, liksom, men, operera och leverera och inte göra misstag. Men jag menar... Sen gör ju alla liksom lite... Det måste ju finnas ett spann där.
Så ja, en del är ju bra och en del är ju dåliga.
Och en del är lite snabbare på att operera eller whatever. Ja. Men implicit eller underförstått här... Återigen, vi ska inte gänga i Karins fall, men det är ju på något sätt att hon har inte då skött sitt jobb. Det är liksom hon har haft för många uppgifter och inte skött sitt jobb. Det är ju det som på något sätt den här utredningen måste ha. Och då undrar man, för alla de här upprörda rösterna då... säger väl så här, jo, det har hon visst gjort.
Mm. Ja, men om man sköter ett jobb, ska det vila på exakt antal mejl inom vissa tidsspann, eller ska det vila på vad hans medarbetare säger, vad hans faktiska chefer säger? Hon har ju haft ett flertal chefer under de åren hon varit. Och det framgår ju inte på något sätt att det tar sig i beaktande, utan det är liksom det här räknandet. Och det är ju mycket det som folk blir så arga över också, att anser man att man kan leda bevis om man sköter sitt jobb baserat på precis hur många mejl som skickas vissa tider? Och en chef som ju har en förtroendearbetstid som ska sköta sitt jobb. Hur sköter man sitt jobb som chef? Ja, det är väl att vara närvarande, alltid vara tillgänglig på ett sätt som hon ju inte bara gjort adekvat, men som många kan vittna över har gjort på ett exceptionellt sätt. Så det är ju liksom, det är ju det som ändå väcker de här känslorna också. Och jag menar, man kan ju vrida och vända på många saker, men i slutändan, jag menar, ett avsked utan vad som framgår vara en varning eller tillsägelse, det måste ju vara en ganska exceptionell åtgärd. Det är väl, jag menar, man stjäl knark, slår någon.
Att man inte kunde bli avskedad i Sverige. Det säger folk. Det svänger så.
Men du, jag skulle liksom ändå, jag skulle vilja liksom pusha lite ännu mer åt det hållet. Andreas, du nämnde den här tredje uppgiften. Kan den inte så att säga vara, utan att alls veta Karin Pettersson, hur vad hon har gjort alla de här uppdragen och hur hon har utfört sitt vanliga läkarjobb. Men kan inte den här tredje uppgiften vara så pass viktig och bra för en arbetsplats att gör man det väldigt bra så kan man liksom inte göra sitt läkarjobb dåligt, men kanske man liksom gör det lite mindre. Den här tredje uppgiften är ju viktig.
Ja, men absolut. Jag tänker att man en generisk universitetsklinik, du har en överläkare, en erfaren överläkare som går på en rad, som har den här veckan har den här personen ett visst ansvar. Om det är operationer eller om det är mottagningar eller det är undervisning eller vad det är för någonting. Det finns saker som ska göras, och så vet alla att på den nivån så finns det också vissa luckor dagtid. Det kan variera när de inträffar, det kan vara en operation som blir inställd eller det kan vara vad som helst. Och då fyller man ju de luckorna med annat. Och det måste man få göra. Och ofta har man ju då forskning. Det vill ju arbetsgivaren, det vill ju universitetssjukhuset att man ska göra. Att man interagerar med andra experter. Man sitter som expert i myndigheter. Socialstyrelsen vill att man ska vara där. Och det är klart att man då måste få fylla den här
tiden. Det är lite dit jag vill också komma. Jag fiskar ju lite efter, för att jag menar, det finns ju på, vi har alla sådana läkare, ofta förebilder som är väldigt duktiga på just den här tredje uppgiften som du nämner, undervisning och liksom, du föreläste för 1000 studenter igår, sa du. men det är inte alltid det kanske uppskattas av arbetsgivaren och att man får cred för de engagemangen.
Tror du inte att det är så att det uppskattas att det har gjorts, men det uppskattas inte att det gjordes på
arbetstiden?
Nej, alltså man vill att det ska ha hänt, men man vill inte jobba spåna. Man vill inte att det ska hända på, man vill inte bygga förutsättningar för att det ska hända. Alltså det är inte inbyggt i rollen.
Jag kan gå till mig själv. När jag var väldigt mycket mer junior än vad Karin är idag, då höll jag ju på med forskning och jag åkte på lite så här resor och alltså då för att läka utan gränser och sådär. Och det var inte alls uppskattat. Det gillar de inte, för jag liksom sabbade ju schemat. Men återigen, på den här nivån som Karin är, och vi nu ska ta henne som ett exempel, då måste man ju ha de här frihetsgraderna. Och då kan man ju ändå se, ja, men på den här schemaraden som det är den här veckan, det är väldigt lätt att se och avgöra om man har gjort det man ska göra. Eller om man är en person som hela tiden dumpar arbetsuppgifter. Du, skulle inte du kunna göra det här? Jag måste nämligen dit och dit och sådär. Om det där sätts i system, då blir man ganska snabbt identifierad.
Men jag måste invända mot en grej du sa, på den här nivån.
Ja.
Är det egentligen någon principiell skillnad mellan Karin Pettersson, hon bara sa att hon är enhetschef, eller någon nivån, eller en eller en läkare eller sjuksköterska på golvet, medarbetare? Vad är skillnaden?
Ja, jag tycker nog det på något sätt, för att som i mer underordnad ställning så har man ju ändå, då är verkligen den primära uppgiften att vara inom citattecken produktiv. Man ska liksom, man ska ju ronda sina patienter och du ska beta av dina mottagningar liksom.
Men hur ska man någonsin kunna forska då?
Ja, det gör du i så fall kanske när du har forskningsledigt i dina veckor eller så här. Och sen är det ju en gråzon när du går från den här lite ganska juniora personen till den seniora, och under den tiden så får du ju mer och mer. Det är min resa i alla fall som jag beskriver.
Men den är väl rätt klassisk, och det är ju så vi byggt upp systemet, att när man kommer till en viss nivå då måste man nätverka, man måste göra de här sakerna. Det är så vi liksom kommer framåt väl på något sätt. Det är ju inte det är ju inte jag som, alltså jag blir aldrig med runt någonting egentligen. Det blir jag misstag, för det finns en ja, men det, på SÖ så finns det en intensivist som heter nästan samma sak som jag. Så när jag var AT-läkare så blev jag inbjuden till att hålla någon konferens i Vancouver, sepsis och hjärtsvikt eller fan det var.
Du skulle ha gjort det.
Jo, men jag har lite upplåst självbild, så tänkte jag, kan vi gå och ta en snack?
Hur svårt ska det vara?
Ja, hur svårt ska det vara?
Är det här Mats-frikt
du pratar om? Absolut. Shout out till Mats-frikt. Ja. Jag tänkte jag skulle hävda att jag var din son när jag sökte AT, men det kanske skulle backfire, för det är liksom no relation. Men, nej, men skämt åsido, jag menar, det är ju ändå inte de på min nivå som behövs ute och bygga upp våra kunskapsstöd och liksom allt vad det är, var på Socialstyrelsen, utan det är ju de med en viss senioritet som leder sina fält, och det är så, det är, så har vi byggt upp vårt system. Liksom.
Och som du sa förut är att de behövs som inspirationskällor för liksom, de yngre.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Vi hoppar rakt in på ämnet lojalitet. Jag ska testa några exempel här på er. Fyra stycken fiktiva, märkväl, kollegor. Och så får ni säga om ni tycker att de är illojala och varför.
Är det lojalt eller illojalt?
Ja, ni kan säga om de är lojala eller illojala mot arbetsgivaren.
Mot arbetsgivaren. Mm.
Vi har specialist A som jobbar som plastikkirurg. Tar kompledigt varje onsdag eftermiddag. Det är okej då från arbetsgivarens håll. Har fått OK från det. Och jobbar då privat på en plastikkirurgklinik i stan. Samma patienter som till vardags. Sköt sitt jobb på båda ställena. Finns det någon lojalitetsproblematik här?
En halv dag i veckan.
Har personen något liksom eget intresse i den här plastikkirurgmottagningen?
Äger inga aktier, inte delägare.
Bara jobbar liksom. Mm.
Alltså, hörni, det finns ju inga direkta rätt eller fel. Nej, det är inte jurister.
Jag är väldigt orolig för om jag ska göra rätt eller fel här.
Det här är en brainstormande podd. Mm. Och vi vill bara som disclaimer att det finns ett rättskansli som vi alla läst om på KS. Mm. Som ligger, liksom, som har skrivit om. Det är jurister, de kan den här grejen.
De har svaret.
Min magkänsla är att det är illojalt. Om det handlar om den här plastikkirurgen har samma typ av patienter på bägge mottagningarna, då blir det ju konkurrerande verksamhet. Det är det ena, och man kan också tänka sig att ur arbetsgivarens vinkel så kan man misstänka att den här personen rekryterar patienter till sin privatmottagning. Alltså bara att de tankarna börjar infinna sig kan skapa ett problem. Men var ligger din lojalitet? Det är en sak om du gör en sak på din vardag på sjukhuset och sen en totalt annorlunda ingrepp. Men då är det ingen snack.
Men ponera att det finns ett överflöd av patienter för den här verksamheten och det finns en brist på plastikkirurger inom just det här gebitet.
Precis.
Och sjukhuset mäktar inte med. Det finns den andra effektiva privatmottagningen.
Ja.
Vad är problemet?
Då borde det inte vara något problem. Då ska man bara ha arbetsgivarens accept. Då tycker jag att då är det om det som du säger, det finns hur mycket patienter som helst, det kommer aldrig upp sådan en bristsituation på, hos huvudarbetsgivaren. Nej. Då är det bara trams och bråka om det. Men man måste vara öppen med det.
Så då bygger det någon slags på utbud efterfrågan där?
Ja.
Vad man har kommit överens om. För det, alltså när jag tänker bisyssla i varje fall innan, det där är ju typiska bisysslan jag tänker mig. Man jobbar med samma grej någon annanstans. Ja, det är väl, tänkte jag, definitionen av en bisyssla. Ja, det är väl helt rimligt att en arbetsgivare ska få ta ställning till om det är okej eller inte.
Ja, just det.
Sen kanske man kan komma överens om man tycker att den här personen är så viktig på sitt jobb. Ja, då får jag väl acceptera att han eller hon gör det här andra också. Eller så är det så här, nej, det här kan jag inte acceptera för det blir för konkurrerande. Men det är ju arbetsgivaren, de borde få ställning till det och bestämma liksom. Det är ju en bisyssla, vad jag tycker är en bisyssla.
Mm. Ja, men jag tänker också precis så där att om det här nu är liksom en... Här blir ju liksom kontexten rätt viktig. Dels är det ju liksom viktigt att personer inte har aktier i det här liksom bolaget som nu möjligtvis bedriver någon konkurrerande verksamhet. Och liksom utifrån ett samhällsperspektiv, vad är bra? Sen blir det ju precis som du säger, Mark, i slutändan blir det ju arbetsgivaren som avgör om det här är liksom lojalt eller inte. Men jag tycker inte per se att det finns något illojalt i det, om man är överens.
Nej, och allt sånt som om patienten eller om läkaren i fråga börjar remittera inte vet jag, enklare fall exakt. Från sin liksom, skattefinansierade mottagning till privatmottagning därför där är det snabbare puckar och kan tjäna pengar på de här patienterna, då direkt blir det en stor problematik. Mm. Okay. Specialist B. Narkosläkare som är ledig var femte vecka också, det är jourtunga verksamheter det här och man måste ta ut sitt jourkomp, det kan man göra ibland regelbundet. Jobbar då i Norge på en privat klinik där som är någon slags som söver knäoperationer säger vi. Och han äger aktier i samma norska bolag. Är han illojal, lojal?
Han ska ändå ta ut den där kompen. Eller hon.
Mm. Ja, det blir ju ofta stora jourberg för liksom de här jourtunga specialiteterna. Ja. Som
jo, men jag menar, det är komp som man ska ta ut om man åker till ett annat land och jobbar.
Mm.
Jag tycker att lojalitetsdimensionen kommer att bli in. Tar min arbetsgivare skada av det här? Ja. Tar hans ordinarie jobb skada av att han söver proteser i Norge? Liksom? De hade nog inte åkt till hans arbetsplats ändå.
Och, alltså. Då är frågan så här, hade han egentligen behövt den där återhämtningen? För att vara bra igen på sitt vanliga jobb.
Det kanske hade varit det mest lojala.
Ja, för det hade kanske varit det mest lojala mot den personen. Mm. Och även den arbetsplatsen.
Mm. Så de här arbetsgivaren ska lägga sig i. Det är bättre att åka till Mallorca och
vila. Det är bättre att åka till Mallorca och vila så att du är riktigt, riktigt skarp när du kommer tillbaka till jobbet. Jag vet inte.
Nej, men det... det vore ju en sak om de här... Jag bara spanar vidare att han åker till... Kanada eller Indien var femte vecka och är jetlaggad och liksom
ja det är ju så osnyggt
de andra på operation sen på hemmakliniken liksom tycker att han är jäkligt trött när han kommer hem efter bara femte vecka, var sjätte vecka då
Nej men det hade varit osnyggt
ja. Nej, men här kan man också säga så här, i och med att det är ett annat land då är det egentligen ganska ointressant vad verksamheten är jag menar han kunde lika gärna åkt dit och liksom sålt liksom rollerblades. Liksom, det spelar ingen roll egentligen vad han gör där. Liksom.
Det spelar roll om han, men vad spelar för roll om han äger aktier i det där bolaget då, eller inte?
Jag tror att jag tänkte på det att det kanske spelar roll om det är ett svenskt aktiebolag, vårdaktiebolag eller om det är ett norskt vårdaktiebolag.
Mm-hmm.
Tror jag.
Utveckla.
Nej, jag vet det. Jag är inte jurist. Jag ska inte...
Du menar att det här känner du till?
Ja, men det här, han, för då blir det någon form av
konkurrerande
ja. Vårdverksamhet.
Ja, men det här är ett AS.
Ja, precis. Aktiesällskap.
Det är så tur att vi har en norrman här.
Ja.
Okej, okay. Specialist C. Mm. Barnläkare. Ledig 3 månader per år sedan 15 år tillbaks. Åker då med Läkare utan gränser till olika konflikter i världen.
Fan, vad illa.
Kommer tillbaka. Är oftast trött och sliten och lite deprimerad när hen kommer tillbaka. Det finns en brist på barnläkare i regionen generellt. Lojal, icke lojal.
Lojaliteten tycker inte jag man kan ifrågasätta. Det handlar inte om lojalitet.
Varför?
Nej, men liksom,
för att det är ett ädelt uppdrag?
Nej, inte, det har inget, jag gillar inte att klassificera som humanitära uppdrag som ädla. Man har,
men?
Nej, men den här personen jobbar ju liksom med, det är ett helt annat uppdrag som är, som du säger, humanitärt.
Mm.
Och det det är klart att om det här spiller över på de andra medarbetarna, om alla andra underläkare får gå massa extra jour under den här tiden, då blir det ju ett arbetsmiljöproblem för
det,
de andra.
Det här är en överläkare, tar ledigt 3 månader per år sedan många år tillbaks.
Ja.
Och det är okej med arbetsgivaren.
Det är en brist på barnläkare i regionen.
Ja, det är en brist på barnläkare i världen.
Ja,
men då, vänlighetsning.
Jo, alltså, det här måste man kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.
Jag håller med.
Och det är klart att arbetsgivaren har ju inte som sitt primära uppdrag att rädda barnen
säkra tillströmningen av barnläkare i
Zambia.
Nej, precis. Och det får man ju ha respekt för. Arbetsgivaren ska liksom se till att det här uppdraget blir uppfört. Barnen i den här regionen ska bli friska.
Mm.
Jag har ju själv brottats med det här. Så jag talar egen sak. Jag tycker att den här barnläkaren kanske kommer tillbaka och blir en otroligt mycket duktigare barnläkare.
Det finns ju en kompetens.
Mer vidsynt. Mm. Och vi har en global situation i Sverige idag med folk som kommer från hela världen. Som kanske gör mycket bättre i en form av kompetensutveckling.
Mm. Som en parentes på Andreas. Mm. Du och jag har varit ute. Du har varit ute mycket mer än jag. Men jag måste säga att jag upplevde att arbetsgivaren aldrig riktigt uppskattade de där uppdragen. Nej. Utan det var liksom en belastning. Mm. Det var dumt, negativt att du skulle åka.
Håller med.
Utan den kraften fick man ju finna inombords. Mm. Och den är ju reell, liksom, att man blir en duktigare kliniker och litar på sina händer och öron. Men den fanns ju inte liksom
i systemet liksom.
Nej. Nej.
Men då är det väl toppen att den här arbetsgivaren ger ledigt 3 månader om året för att den här duktiga barnläkaren ska kunna göra det här viktiga arbetet och även lära sig saker.
Ja, man måste ge cred till regionen.
Ja, jättebra.
Speciellt det.
Mark fick inte säga
något. Men,
kör.
Det är lugnt. Nej, men det jag tänkte på är det är ju inte så att det är binärt med att man är antingen illojal eller lojal. Nej. Det är ändå väldigt många som är lite mitt
emellan. Hälfte.
Alltså, liksom, det är bra. Så här, det är liksom...
Jag är semi-lojal.
Man är ju lojal mot olika saker. Det här är en person som är lojal mot liksom människan i stort kanske. Ja. Och kanske inte uttalat lojal mot just sin arbetsgivare. Mm. Men inte illojal heller.
Nej. Förlåt, vi är så binära i ronden. Ja. Det är bra att du kommer att balansera upp den här diskussionen.
Det är väldigt viktigt.
Ja, det är viktigt. Men bara för att ta då specialist då, så är det en specialist geriatrik, chef som är väldigt aktiv, demonstrerar, skriver kritiska artiklar om och kring någon av parterna nu i olika tidningar och sådär. Kritiserar även sitt egna sjukhus öppet i media för att de inte skickar material till kriget. Och gör sitt jobb, utför sitt jobb och är där närvarande, aldrig borta och sådär. Men är väldigt, väldigt liksom, kritisk till det egna sjukhuset. Han menar på att liksom, han har velat att de ska skicka liksom, förbrukade lite material och gamla narkosapparater som står i källaren.
Okay. Det är kanske mer tveksamt, men det här med liksom demonstrationer och tycka att någonting är viktigt och uttala sig om det, det tycker jag att man måste få göra.
Mm. Ja.
Men det här
det
med
materialet,
jo, och det här med materialet, det kanske, det har jag inte, det vet jag inte vad jag tycker om, tror jag.
Nej men den här personen får väl hålla på och demonstrera och tycka vad han eller hon vill, och sen det här med materialet då tycker jag att det får man väl också yttra. Det är liksom, men samtidigt så bygger ju där på en okunskap faktiskt om hur regionerna har bestämt att de ska donera överbliven utrustning. Mm. Så det är någonting som ligger på ett mycket, mycket högre plan än vad ett enskilt sjukhus kan göra. Man gjorde det lite grann så tidigare att varje mottagning i sjukhus skickade grejer. Men det är ett jättedåligt sätt att skicka bistånd, det vet vi idag. Utan det är mycket bättre att det kommer i stora liksom, samlade transporter. Precis. Mm. Så jag sympatiserar med den här kollegan, men jag tror, man kan inte kritisera det, tror jag, som arbetsgivare. Det engagemanget och att kritiken riktas mot sjukhuset, låt dem tycka det då.
Ja, tycker inte att det är liksom illojalt mot arbetsgivaren att ha liksom en personlig, alltså att tycka någonting är viktigt och liksom stå för det.
Nej.
Hörrni, det var 4 bara lite
spännande
fall som jag skrev på eftermiddagen. Mm. Helt fiktiva, bara så alla väldigt utav det från mitt författare.
Jag vill gärna spinna vidare på fall 4 där, för att om vi klipper bort det här med den här personens lojalitet mot en viss sida i den här konflikten där nere, och den här personen kritiserar sjukhuset, vi kan säga kvaliteten i sjukvården.
Okay.
Det här, det vi gör här funkar urdåligt. Liksom. Jag skulle inte låta min mamma ligga på det här sjukhuset.
Nej.
Då tror jag att vi börjar röra oss i någon form av gråzon.
Mm.
För att jag är inte jurist, jag verkligen betonar det, och jag säger det här med viss osäkerhet. Mm. Men, för jag tror att då verkligen liksom besudlar man ju som arbetsgivarens renommé. Och den kritiken kanske ska riktas inåt. Man kanske ska säga till sina chefer att det vi gör är jättedåligt, eller man kanske ska rikta den åt annat håll, men att gå ut i media och liksom...
Om man har gjort allt man kan då. Ja. Man har liksom tagit saker till närmsta chef, man har tagit det till en chef högre upp, man har liksom bråkat i... Ja. Man är orolig för att verksamheten
jag
är
förstår.
Dålig.
Och det gäller, gör man då? Det gäller ju jättemånga verksamheter. Mm. Folk är jätteoroliga över kvaliteten runt om i Sverige liksom. Och är i precis den situationen du beskriver. Men jag, det enda jag vill säga är att jag tror att där börjar det bli, där kan det bli en fråga om, det är någon gråzon. Mm.
Men gråzon menar du liksom moraliskt, etiskt eller juridiskt?
Ja, snarare juridiskt. Ja,
för det tänkte jag också, för den är ju viktig. Du har varit inne på juridiken flera gånger. Ja. Alltså, egentligen, så det är ju intressant, men fan, jag kan inte skita om juridik egentligen. Alltså, det jag tycker är allra mest intressanta. Och det är, ja, ska man inte prata mer om min kollegas fall, men så jag har ingen aning vad som är juridiskt rätt eller inte, man kan göra så, men vad är moraliskt rätt? Vad är schysst att göra? På vilket sätt är det schysst att bete sig mot sina kollegor, sina arbetsgivare? Det är ju det som känns mest intressant. Sen kan man bara hoppas att juridiken följer moralen. När man
säger att det finns sådana aspekter i det också.
Ja, men fiktiv läkare D och Karin, i de fallen då, så har det väl att göra, det vi är ute efter nu här nu, det är ju att liksom, om sjukhusledning tycker så här, men det här är inte okej, att han är ute och viftar den här specialist D eller det Karnord, så vill man ju i en vettig rimlig värld att de här cheferna kallar in specialist D eller Karin och säger, okej, det här, vad är problemet? Nu måste vi föra en dialog om det här. Du är ute och viftar i media. Vad vill du? Kan vi liksom föra en dialog om det här? Där inte det är tre advokater som sitter uppradade direkt och att det blir liksom ett vi mot dem, utan arbetsgivaren har i första hand liksom den anställdes, om vi pratar lojalitet, då pratar vi lojalitet gentemot också
patienterna.
Ja, men mot medarbetare. Ja. Inte hela tiden bara uppåt.
Men jag kom på en diskussion.
Ja, men också, så det är ju hur man
säger det. Ja, och det var det jag ville komma till. Hur säger det. Exakt.
Och att det är en trevlig och liksom att avsikten med, om man då för en dialog med sin medarbetare som man tycker gör
någonting fel, liksom.
Det är att förbättra att det här ska kunna gå lösa. Inte direkt konflikt.
Men jag vill säga en sak till apropå det. För att som läkare så har vi faktiskt två lojaliteter. Där de flesta av oss tycker att vi är mest lojala mot våra patienter. Eller hur? Jag gillar att säga att jag är en ambassadör först och främst för patienterna. Först i andra hand för arbetsgivaren. Och därför så det är liksom, då är det ganska lätt hänt att det blir de här lojalitetskonflikterna. Men jag inledde ju med att säga det här med huret. Och då tänker jag att om jag upplever att jag skulle aldrig låta min mamma åka till det här sjukhuset och jag går ut i media med det här. Då är det okej, tänker jag högt nu, om jag gör det baserat på statistik. Liksom. Sista månaderna så var det 12 timmars genomsnittlig väntetid på akutmottagningen för patienten i den här åldersgruppen. Det är inte patientsäkert. Alltså om du benar upp det på det sättet, då är det ingen snack. Men om du kommer med sådana här svepande omdömen, bara åk inte dit, det är bara skit.
Alltså, för att du själv i konflikt med någon på jobbet precis. Inte gillar din arbetsplats.
Exakt. Så där igen, huret är jätteviktigt.